underbart. Vilken fantastisk sång. Eller hur? Vilken ära att få vara tillsammans idag. Och för mig att få predika på påskdagen. Det är ju inte så här att man våndas över vad ska man prata om liksom. Utan det är bara mer hur ska man paketera det. Så härligt med barnen som sjöng här också. Det är ju fantastiskt med barn, eller hur? Jag har ju 5 barn, men det räcker. Och ni vet, det är med barn som vill komma in och lägga sig i sängen. Vill inte ligga själva i sin säng. Det var en pojke som ville absolut in och sova hos pappa och mamma. Och så går mamma in till honom och så säger, du behöver inte vara rädd. För Gud är hos dig här inne. Den kanske ni har kört med, va? Men pojken han gavs inte. Men det fick mamma göra istället. Och pojken fick komma in till föräldrarna och lägga sig mitt emellan pappa och mamma. Och när han har gjort det så är han supernöjd och utbrister. Nu blev Gud allt snopen när han får vara ensam i mitt rum. Ja, vi tror ju inte det. Ja, det är härligt. Ska vi be tillsammans? Tack gode Gud för att vi får med frimodighet och med tacksamhet höja vår röst idag. Tack gode Gud för att du är här. Tack för att du har uppstått Jesus. Tack för att du har gett oss din helige ande och flyttat in i våra liv. Och vart vi än är, vart vi än rör oss här, så är du där med oss. Genom mörker, genom berg och dalar, överallt här. Och tack för att vi får tacksamt samlas här idag och bara säga tack till dig Jesus. Åh Herre, vi tackar dig. I Jesu namn. Vi har hört om Maria läsa så här. Hon sjöng om Maria. Och det var ju så verkligen att det var tunga steg från Maria, från Magdala, som hon tog den där morgonen. Det var sorgsna steg. Sorgen var total. Tröstlösa steg. Alltså hon tänker att ett lik väntar och inte ett vilket lik som helst. Det är hennes vän, hennes rabbi, hennes mästare. Han som hade gett henne hoppet tillbaka. Hoppets gestalt som blivit totalt slaktad och förintad i en tidigare liksom frisk och vacker och härlig kropp. Nu väntar, tänker hon. En deformerad kropp, totalt slaktad och förintat. Uppsliten rygg av piskrapp. Ett huvud med en törnekrona som har förstört det. Och händer och fötter som är penetrerade. Alltså tanken är ganska så bottenlös för henne den här morgonen. Men varför går hon dit? Kroppen måste smörjas. Någon måste göra det. Det måste göras. Det måste bli gjort. Förväntan, den är verkligen noll. Den är helt noll. Det finns ingen förväntan. Trots att hon har hört honom själv säga vid flera tillfällen att hon måste dö. Att han måste dö och uppstå den tredje dagen. Så när hon upptäcker att stenen är bortrullad. Så kastar hon sina salver och trasor eller vad det än hon har i händerna. Och springer förtvivlad hem till lärjungarna och säger så här: någon har tagit kroppen. Någon har flyttat den. Maria förstår verkligen inte, och inte lärjungarna heller. Förväntan på att han skulle uppstå, den är faktiskt noll. Vi som har facit, vi blir ju liksom förvånade. Vi har liksom firat i 2000 år. Vi har läst det här, vi firar varje söndag att han uppstod. Det sitter liksom i ryggraden. Han lever, han är uppstånden. Och han har sagt det, vi kan ju läsa, bläddra tillbaka. Han sa ju så, men nej. Inte för dem. Han har blivit liksom rövad ifrån dem. Tröstlösheten har lett till trolöshet. Och det är uppenbart att de inte begriper vad som har hänt. De förstår inte vad som har pågått bakom kulisserna. Rakt framför näsan på dem. Hur kunde det gå så snett? Jag tänker att de tänker väldigt mycket så här: hur kunde vi överge honom? Hur kunde vi förneka honom? Alla skrek korsfäst och vi teg, vi var livrädda. Vi gick liksom och gömde oss. Och det blev så dåligt avslut. Han blev inte bara avrättad på ett fruktansvärt sätt, utan vi bara sprang iväg. Vi förnekade. Alltså det är bottenlös hopplöshet. Om vi backar till fredagen. Jesus har blivit skymfad, piskad, törnekronan sitter på. Och de har satt på en röd purpurmantel som täcker hans sår. Ställer honom framför människorna, folket. Och där står Pilatus och så säger han: se människan! Och det är faktiskt precis det Jesus försöker gestalta i den stunden. Mänskligheten. En mänsklighet som vill bevara sin krona, vill bevara sin kungamantel, kosta vad det kosta vill. Jaget ska få regera. Mitt rike ska bestå. Men bakom den manteln blöder människan, och skadorna hon har kommer att till slut ta hennes dyrbara liv. För syndens lön är döden. Och till alla har vi syndat och gått miste om härligheten från Gud. Huvudproblemet är ju Guds dom över människans synd. Alltså synd är en grundläggande människosyn. Du hörde rätt. Det är en grundläggande människosyn. Den kristna tron säger att människan är skadad på ett fundamentalt område. Problemet är inte en och annat moraliskt misslyckande eller att vi tänker fel och agerar fel. Problemet är att vi är som ett skepp vars roder har fastnat. Ett flygplan vars vingar är felställda. Och denna grundläggande synd fördärvar hela vårt liv. Och världen vi lever i, eller är i, mörkrets välde regerar i den här världen och i vår tid. Det är som ett förlist fartyg som sjunker sakta men säkert. Och när kaptenen vet att hans fartyg är förlorat, så går han till passagerarna och så säger han så här: hörni, ni som är i andra klass, ni får gå in i första klass. Varsågoda. Om ni vill spela fotboll i matsalen så går det bra. Ni får göra precis vad ni vill. Vill ni ha en drink, ta vad ni vill vid baren. Huset betalar. Om ni slår sönder lamporna så oroa inte över det. Och vi som passagerare säger, vilken hygglig kapten. Skyrrans. Vi får göra vad vi vill på den här båten. Men vi vet inte att om några minuter så kommer fartyget att sjunka och vi kommer att dö. I mörkrets värld får du ägna dig åt vad du vill. Lustar, narkotika, bedrägerier, otrohet, svek, avund. Ja, faktiskt hur mycket du vill. Gränslös. Du är ju kung. Men det är en fråga om tid. Faktum är att du kan välja att bättra dig. Du kan välja att leva ett gott liv, mer balanserat, tänka rätt, vara mer rättfärdig. Att ditt rike ska vara behärskat. Men det är som att försöka städa i hytten medan båten sjunker. Du behöver hjälp. Du behöver bli räddad. Du behöver en ny båt, en ny kapten. Kolosserbrevet 1:13 säger, han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i hans sons älskade rike. Vad är frälsning? Det är möjligheten att få komma in i hans rike. Så korset är inte bara ett bevis på kärlek, att Gud älskar oss så. Korset är inte bara ett bevis på godhet, att han bevisar att han inte försöker ge igen, utan han ger allting för alla andra. Utan korset är ett bevis på att synd är något verkligt som drar människan bort från Gud och som berövar människan rättigheten till Guds närhet, Guds gemenskap och Guds härlighet. Om synden inte skulle vara sådan, hade det räckt med Jesu fina gärningar och predikningar. Bra livsdomar att leva efter. Men när han på korset ropar, Fader, Fader, varför har du övergivit mig? Så är den ångesten lika verklig som syndens makt att släcka allt ljus i ditt liv. Jesus, han bryts ner på korset därför att Gud tar initiativ. Jesus bär synden i sin kropp. Han blir ett med upproriskheten. Han blir ett med svek, själviskhet, sjukdom, ondska och ångest. Och allt detta spikas fast på korset. En gång för alla. Och som Jesaja säger så här. Han var genomborrad för våra överträdelsers skull. Slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid. Och genom hans sår blir vi helade. All vår skuld la Herren på honom. Och med ett högt rop ger han upp andan, står det. Och i samma ögonblick skakar marken. Förlåten i templet rivs uppifrån och ner. Kvinnor gråter. Det blir mörkt fast det är mitt på dagen. Och som vi har förstått och läst här nu på morgonen, så har hoppet totalt släckts för hans lärjungar. Men det är nu det händer. Det är nu det händer. Han kliver ner i dödsriket. De försöker stänga dörren för honom. In med foten. Han tar dödens nycklar. Kliver upp och reser upp från det döda. Och dörren, inte bara för graven, öppnas i den stunden. utan dörren in i Guds rike öppnas för var och en. Det som var förlorat, det var nu återfunnits åt Fadern. Och i himlen så träder en segrare in. Han närmar sig tronen med fasta steg mot sin far. Och nej, han kastar sig inte i hans famn medan änglarna sjunger helig, helig, helig. Utan han bara vänder sig om och så säger han: här är första segerbytet. Och så kommer rövaren på korset bredvid. Och Fadern säger: välkommen hem min son. För vet du vad som händer? Han är den förstfödde bland många bröder. Och så kommer den number two, rövaren på korset. Det är för att Jesus, när han dör på korset, så dör han som den enfödde sonen. Johannes säger det i kapitel 3 och vers 16, att ty så älskade Gud världen att han sände sin enfödde son. Lägg märke till det. Men när han uppstår på påskdagen, så uppstår han som den förstfödde bland många bröder. Där är magin! Det där kraften kommer. Vad då? Famnen öppnas för dig och mig. Att få bli en del av familjen. Den dröm som Fadern hade från första början. Att få skapa en större familj med barn som liknar hans son Jesus Kristus. Och idag är det möjligt. Och vad är det han säger till Maria från Magdala? Gå till mina bröder. För jag ska först till Fadern som är er fader. I vers 17. Och till min Gud som är er Gud. Maria från Magdala tror att hon möter trädgårdsmästaren. Det är väl så för oss alla. Ute i vardagen. VD:n. Patienten. Eleven. Men det kanske är Gud själv vi möter. Och när hon hör trädgårdsmästaren säga Maria, då faller poletten ner. Wow, det är ju du, mästare, Rabboni. Va? Vad har du gjort? Liksom. Det är som att det här hade jag inte räknat med. Nej, ingen förväntan. Men det sker ändå. Ingen förväntan, men det sker ändå. Jesus är inte fixerad vid massorna utan i en person. Han är inte ute efter det storslagna utan att möta en och en. Jag menar, hade jag varit Jesus så hade jag kört en fly on the wings över hela Jerusalem. Bara kört förbi Pilatus, Herodes, soldaterna, alla. Här är jag! Nej, det var inte hans grej. Det var ju tur där, va? Nej, han är ute inte efter rättvisa. Han är ute efter upprättelse. Inte för han själv. För de som behöver det. De som längtar efter det. De som hungrar efter det. De som ropar efter det. För så fungerar Jesus. Han väljer ut Maria. Kanske var hon den som var mest tröstlös av allihopa. Så fungerar Jesus. Han lämnar skarorna, han har mättat med bröd. 5000 plus familjer och fisk. Liksom för att gå in i en båt och gå, alltså åka över där det finns en man som springer runt bland gravarna och är demonbesatt. Nästan uppslukan av alla av skarorna när han går in i Jeriko, så är det en han är ute efter. Zacchaeus. Han förväntas inte det, men det sker ändå. Han går in, han går vägen förbi Samarien för att möta hon som undviker allas blick. Men han vill inte undvika, han vill möta henne. Hon förväntades inte det, men det sker ändå. Han lämnar de 99 för att söka det enda saknade fåret. Du kanske själv har nöjt dig med att se på avstånd. Och du kanske tänker att andra får uppleva hans närhet och känna hans närvaro. Andra är mer värda att få vara en del av hans familj. Kanske den här känslan av att Gud möter just dig har grusats av alla omständigheter som du lever i och går igenom just nu. Han har, som jag brukar tänka ibland, han har 10 miljarder andra på denna planet. Varför skulle han bry sig om mig? Jag har ett ord till dig idag. Jag hade tänkt att ha en annan predikan här idag, men det blev det här. Ingen förväntan, men det sker ändå. Du kanske inte har någon förväntan, du har släppt det. Men vet du, det sker ändå. Han kommer till dig. Ingen förväntade sig att bli sedd, uppmärksammad. Rövaren vid korsen, den besatte på andra sidan sjön, Zacchaeus, den samariska kvinnan, eller Maria från Magdala. De vandrade ensamma i sina mörka omständigheter. Och det fantastiska med evangeliet är att det är Jesus som tar initiativet. Det är han som tar initiativet. Och det är precis som det står, att ingen kommer till honom utan att fadern drar i honom. Jag vill avsluta med en händelse i mitt liv. För mig så kraschade livet ganska så rejält för, vad är det, 17 år sedan kanske. Alla drömmar försvann. Livet splittrades totalt på både på familj och arbete och hem. Och tänkte liksom att jag har ingen aning vad jag ska göra med mitt liv, men jag försöker ta mig framåt. Och känslan av att inte bli sedd av Gud och att Gud inte förstod min situation, den var total. Det har gått så långt så jag tänkte säga, jag orkar inte be till Gud för att, tänk om han inte svarar, och det orkar jag inte ta. Jag har fått ett jobb, nu pratar vi 3 år efter det här. Jag har jobbat som säljare, jag har jobbat på kommun och nu hade jag ett jobb på samordningsförbundet. Jag har fått uppdrag att göra ett projekt med personer som blev utförsäkrade från Försäkringskassan. Det var ett nytt begrepp då. Det var inte så vanligt då på den tiden. Men det var så. Människor som har varit sjukskrivna 10-15 år blev utförsäkrade. Helt plötsligt var tvungna att hitta jobb. Och du gjorde ett projekt på 16 veckor som hette Äg din framtid. Och så skulle 12 personer utvalda från Försäkringskassan få vara med i det här projektet. Det var coachning och man får träffa varandra och dela erfarenheter och så. Så de har ju valt ut, jag har inte valt ut 12 stycken, det här var i Finspångs kommun. Och det skickades ut ett brev till 12 personer där det stod, hej, vi kommer att starta ett projekt tillsammans med Samordningsförbundet för dig som är utförsäkrad, som heter Äg din framtid, lett av Daniel Holgersson, stod det. Och vill du vara med så är det första intervju på Försäkringskassan där och där datumet, kom dit. Ja, men Försäkringskassan skickar ut det här brevet. Jag kommer dit, jag har liksom ska ha 4-5 samtal per dag i några dagar. har ett eget rum där någonstans. Och jag har haft 5-6 samtal. Och det första jag frågade, hur känns det att få det här brevet? Hur känns det att vara i den här situationen? Ungefär så. Men så är det liksom dags för nummer, var det 6 eller 7? Och det är Linnea, står det på pappret, som ska komma in. Linnea kommer och sätter sig ner. Jag sätter mig i fåtöljen bredvid och säger, hej Linnea, hur känns det att få vara här nu? Fantastiskt, säger hon. Och tänkte jag, jag vet ju inte om de har diagnoser eller någonting. Jag bara vet liksom att de kommer och ska få träffa mig. Jag bara, har de missuppfattat situationen här? Är det fantastiskt, sa hon, att få träffa dig Daniel. Äntligen, säger hon. Jaha, vad tänker du på då? Jo, säger hon, för 3 år sedan så fick jag ett telefonsamtal. Där någon sa, du måste be för en Guds tjänare som heter Daniel Holgersson. Han har det väldigt svårt just nu. Be för honom. Och du vet, jag är inte med i någon församling. Det kanske är det mest otroliga i det här. Att Gud har människor överallt. Men jag bor ute i skogen här. Och jag blev frälst för 20 år sedan. Och jag blev kallad av Gud att vara förebedjare. Och sen 3 år tillbaka så har jag bett för den här Daniel Holgersson varje dag. Och ropat för hans liv. Och helt plötsligt så kommer ett brev hem till mig. Där det står att jag ska gå till Försäkringskassan och möta den där mannen jag har bett för i 3 år, sa jag. Ja, då börjar jag gråta. Och du vet, så säger hon så här, jag bara gråter för jag har tappat bort liksom agendan helt och hållet. Och så säger hon, får jag be för dig? Ja visst, vi var i Försäkringskassan. I ett rum, come on, be nu för mig liksom. Och hon bad och hon profeterade. Och när vi var färdiga så sa jag, ska du vara med i gruppen? Sa jag till henne, ska du vara med i gruppen? Självklart, vi ska vinna hela gruppen för Jesus, sa hon. Ja, ni förstår. Omständigheterna försöker trycka ner och så säga, det är kört. Att få stå och tala här idag är ingen självklarhet för mig. Överhuvudtaget. Jag har inte den, alltså förväntan dog för länge sedan. Men det sker ändå. Så var du än befinner dig idag, så är en tom grav ett vittnesbörd om att han är ute efter att söka sina barn. Och säger, välkommen hem. Kom till min famn. Jag ser dig. Jag hör dig och jag känner dig. Amen. Tack Jesus. Vad mer kan man säga? Ja. Oh, Herre. Tack för en tom grav, Herre. Tack för rätten att bli dina barn. Tack för att vi är barn till dig. Även när vi är i svinstian. Och allt runt omkring oss inte vittnar om att vi är dina barn. Även om allting runt omkring oss luktar illa. Och vi själva tänker att jag kan väl inte vara ditt barn. Tack pappa för att du väntar på oss med en stor öppen famn. Och vi är alltid dina barn. Jag ber att du ska särskilt välsigna den som har det svårt idag. Som har det jobbigt. Som tröstlösheten har börjat leda till trolöshet. Det förväntan inte finns längre. Kom heligande. Kom heligande. Därför att du gör det vi inte kan göra. Därför att du ser det vi inte ser. Och viska namnet i dess öra, Herre. Ja, Jesus. Hörrni, vi ska ta en stund i tacksamhet och lovprisning. Om vi har en fantastisk lovsångsteam här som leder oss i lovsång. Det finns förbönsplats här nere. Det är redan fullt, ser jag. Det är ju fantastiskt. De kanske inte satte sig där för förbönds skull. Men ni kommer bli drabbade ändå, det gör det. Men vill du gå ner och sitta där för förbön eller komma fram här och inför korset eller så. Känn dig fri. Vill du gå bort till någon i rummet här som du känner så här, den här personen vet jag har det jobbigt, du vill be för den, gör det. Låt det få bli lite rörelse här inne. Och så har vi Jesus i fokus och låter den helige ande få leda det här. Amen.